A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vi är sponsrade av Läns Försäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sen barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Nu ska ni vara väldigt välkomna till Pappapodden. Och du heter Nisse Edvell, jag heter Manne Forsberg. Vi känner oss inspirerade och konstaterat på förhand att nu kan det bara gå åt helvete. Mm. Men liksom ansatsen var i alla fall bra och besjälad och sådär. Jag kommer precis från en brunch.
Det har... Vänta, jag måste säga hej. Jag måste bara att jag finns.
Ja, det är klart.
Så att, hej, hej, hej.
Du där.
Hej. Mm. Fortsätt nu med
brunchen. Så att det inte är någon fake-grej att... Att du är på något Tinder-dejt och jag låtsas att,
nej,
du,
att, jag,
utan
att
du är
jag,
här och
jag,
du, är med.
Du har dödat mig. Eller jag har dött i en överdos tillsammans med dig och du har linat in mig i en matta i ett av våra i rum i våra stora hus i London.
Exakt. Ja, just det, precis. Rousing tänker du på.
Japp.
Nej, men igår kom vi hem från Korsika och pratade om att vad tufft det kommer bli nu att så här, men man måste laga mat själv.
Ja, just det.
Vi har varit på ett hotell som... Jag fattar inte varför inte alla åker dit. Det är så stört bra mat och vi har haft halvpension.
Mm.
Jag vet inte om jag ska säga ens vad det heter. Men jag har aldrig varit på ett ställe där... Det är ju någon slags buffé-style. Jag har varit på massa all inclusive. Då brukar det i allmänhet vara kanske 200 rätter. Och sen så är det några, alltså det är liksom ingenting som är typ gott på riktigt. Det är ett jättestort efterrättsbord, men det är bara så här alla grejer som ser ut som goda chokladefterrätter är bara någon så här mörk sockerkaka som smakar för jävligt.
Jag fattar att det är mer för show. Det ser bra ut på typ Instagram, ja, exakt. Men det är inte så jävla kul i
Ja, det ser nog inte bra, alltså man måste nog anstränga sig rätt hårt för att få det se bra ut på Instagram, men de senaste jag har varit på då har man hittat kanske så här tre goda grejer. Det kanske är någon lirare som står och grillar lamm utomhus och det är gott om än lite överstekt liksom. Och sen så finns det någon god fetaost till exempel om man åker till Grekland. Men sen så är det typ så här rätt äcklig pommes frites och ja men storköksstil. Ja. Men nu var vi på ett ställe som
men kör det du också... jag vet ju dina buffévanor att du liksom kör rätt hårt liksom. Men är det så på hotell, alltså på all inclusive bufféer också att du kör liksom en liten fiskbit, en fläskfilé, en eller vad det nu är för någonting som säger.
Ja, det blir många tallrikar. Jag får ju fruktansvärt dåligt samvete för att det blir så mycket disk för att jag inte vill blanda saker som inte hör ihop på samma tallrik. Ja, absolut. Jag kör mitt vanliga race och innan har det varit liksom så att det är svårt att tänka ut att få ihop så många tallrikar. Men nu var vi på ett ställe som var så jävla mycket fräschare. Det är liksom inte milsvid skillnad ekonomiskt.
Jag frågade det för att jag vill flika in att det finns ju, du vet ju hur jag har genomgått en förändring i min personlighet det senaste halvåret.
Ja, säg inte att du har börjat blanda allting på tallriken.
Nej, tvärtom. Där är jag ju verkligen samma gamla kontrollfreak liksom, som betvingar all ångest med att jag oftast också bara tar en rätt, alltså på buffén.
Mm.
Att jag liksom... Aha,
du äter inte vidare ens, nej, utan du väljer.
Jag tar så här, som när jag var på All Inclusive nu, när vi var på Rådos där i maj. Då är det ju så här, ja men då tar jag, men ikväll äter jag fisk. Och då tar jag liksom fisk och så någon potatis och någon sås och sallad. Och då är det jag äter. Eller så här, men idag är det kött. Så då tar jag kött och potatis, inte hålla på och liksom tjafsa runt. Jag vet inte, det är liksom en rest av den gamla Nisse. Om en arkeolog, mänsklig arkeolog, skulle typ så här gräva i mitt inre så skulle det kunna finnas spår av liksom ett kontrollfreak med ångestproblematik där inne. Och det skulle man se då på hans vanor vid buffébordet.
Ja, nej, jag är verkligen inte så. Däremot så alltså jag äter ju hemskt gärna väldigt väldigt mycket och du vet så här, jag måste äta en stor frukttallrik och sen ost och sen dessert liksom. Alltså, så det är fem turer eller någonting ändå. Men det som var med det här hotellet då som jag fortfarande tvekar på om jag ska säga vad det heter, det var att det var inte något all inclusive utan det var halvpension, som man fick en väldigt bra frukost och sen fick man framförallt en otroligt bra middag där det alltid var en förrätt och sen så var det två stycken varmrätter, en pastarätt och en typ grillad rätt, och sen så var det pizza och då var det typ två, tre olika sorts pizza som var svin bra, alltså liksom som var bättre än de flesta ställen som man äter ute på. Men sen så var det buffé så du kunde gå och ta hur många av de här rätterna du ville. Och sen så var det en massa frukt och dessert. Och allting var bra. Så att jag har typ aldrig haft det så bra. Det gick skitbra igår när jag körde skijärg efter en veckas uppehåll. Alltså en sån här stakmaskin. Mm. Vilket är obegripligt för att jag varit borta från en vecka. Men det måste vara att jag har lagt på mig så fruktansvärt mycket vikt. För vikt är bra i skijärg. Alltså jag måste ha liksom gått upp 30 kilo. Men i alla fall, jag skulle komma fram till...
Det är väl bra att ibland vila lite, tänker jag.
Det kan dock, ja, det kan finnas såna förklaringar också. Ja, men det har varit så otroligt bra och så jävla skönt för att det är väl ändå, även om jag älskar att laga mat för det mesta, så är det så slitigt att vara lediga tillsammans i 8 veckor och tänka ut så många måltider som jag gör hela tiden. Och framförallt för att jag ofta får så dåligt gensvar. Alltså det skulle vara okej om det var så här, jag tänker ut en rätt och alla bara, ja gud vad gott. Men nu är det så här, jag tänker ut en rätt som jag förmedlar med entusiasm och någon säger, ja men det låter väl okej. Och någon säger, gud det vill jag absolut inte. Du vet, det är en jävla kamp. Så beklagade jag mig igår och sa att vad tufft det kommer bli att komma tillbaka nu och behöva laga all mat när vi har blivit så här bortskämda och trakterade med fantastisk mat. Och då erbjöd Iris sig att laga middagen igår. Hon hade ätit en sallad när hon var i Västervik här om veckan på restaurang som hon tyckte var otrolig. Med någonting som det var bulgur tror jag och sen olika gröna blad, sojabönor, någon balsamico historia, guacamole eller snarare mosad avokado och sen nästan halloumi, men det heter panoumi. Det var någon annan variant.
Jaha, men vad är det för skillnad på halloumin?
Alltså jag jag tror att det var att Panomi var lite mindre känslig för temperaturer. Ja. Så att det var ganska bra att den höll sig liksom mjuk. Den torkade inte ihop så fort den svalnade efter stekning.
Jaha, okej.
Okay. Det var ganska bra.
Jag fick lära mig ett knep nu. Det kanske du vet ju du eftersom du är värsta som du är med matlagning. Men jag tänker att alla våra lyssnare inte kanske vet om det. För att Vivi, barnens kusina på landet, jag har ju grillat en hel del såklart, och då är hon vegetarian. Så att då har det blivit lite blandat, men bland annat då halloumi har grillat henne. Och då fick jag lära mig av någon grillexpert att man ska grilla halloumin hel och sen så skiva den. Att det blir lättare då liksom med...
Är det här en nyhet för dig menar du?
Jag förstår ju att du skulle vara syrlig och sarkastisk och det kan du stoppa upp i din lilla stjärt, men jag tänker att det finns en del lyssnare som inte har koll på det där, för mig var det en nyhet och då vill jag förmedla den till alla och en var, för att vissa saker som då ter sig helt självklara för dig som är en Einstein i köket, alltså lite som såhär, att jag kommer på typ såhär, fan ljusets hastighet, det är jävligt snabbt, så skulle Einstein bara, alltså gud, är det en nyhet för dig eller? Så kanske det är en nyhet för många som lyssnar. Så då tänker jag att då kan du ändå ta, liksom, säga så här, ja jag vet, då kan du säga lite glatt så här, jag vet, det är jättesmart, alltså, det är mycket.
Eller om jag hade varit riktigt sympatisk så hade jag bara, aha, berätta mer. Eller oj, ja, det låter bra. Jag låtsas att jag aldrig hört talas om. Men det hade jag kunnat göra, men det valde jag att inte göra.
Nej, det är så löste inte du det. Men det var,
nej,
det
men
var...
vet du, Iris gjorde med sin panomi då. För det här var det mest imponerande jag varit med om.
Ja.
Hon körde den hårt i en grillpanna för att få snygga grillränder på.
Ja, det är ju
alltså det här var inte någonting som någon hade liksom sagt. Alltså jag blev, det är nog mitt stoltaste föräldraögonblick någonsin att hon väljer att ta fram den jättetunga gjutjärnsgrillpannan för att hon vill ha grillränder. Att hon vet att det finns en grej som är grillränder och vet hur man åstadkommer dem.
Ja.
Då känns det som att jag är liksom färdig kanske. Jag behöver inte göra någonting mer. Ja. Om det nu, jag vet inte om det är jag som har influerat den i den riktningen. Men ja, det kändes jävligt bra. Så hon serverade den. Och nu undrar liksom folk, när tar det här skrytet slut? Och det är väl en berättelse som jag ska berätta nu som är ganska skrytsam. Som är lite äcklig på det sättet. Men samtidigt så finns det en del svärta. För att vi berömde ju såklart Iris jättemycket. Jag tog en bild på den här rätten. Jag funderade på, kan jag lägga ut den här utan att det är för skrytsamt? Men jag kom på att det var väldigt mycket för skrytsamt. Så att jag höll det för mig själv. Tog fram den sen jag skulle sova och titta lite på liksom, de här vackra grillränderna. Härligt att det är sparat. Men när vi berömde då så såg det ut jävligt surmuren ut. Och hon satt tyst under hela middagen.
Apropå Instagram och inte alls barnen. En fråga som dök upp i mitt huvud nu. Iris och Rut är ju, om jag inte helt liksom tappar bakom en vagn, de förekommer ju ändå på ditt Instagram ju.
Ja, absolut. Ja. Manne... ja, fast det är väldigt de vill ha största möjliga kontroll över det och så där.
Men de vill ändå ha kontroll, för Manne, han är ju jag får ju överhuvudtaget inte under några som helst omständigheter lägga upp någon bild på honom. Jag tvingade honom att vara med när jag gjorde det här sponsrade samarbetet när jag var på Rodos. För då var ju liksom en del av dealen var ju att jag skulle lägga upp bilder från vår resa.
Det var ju just det.
Och då Så då tvingade honom att vara med. För att det är så här, ja, det är därför vi är här liksom. Jag får betalt för det här och vi är här. Du måste vara med typ. Ja, och då gick han med på det. Men annars är det ju helt kört.
Nej, men de är med, men de blir tokiga. För det händer ju liksom att de är med på någon Insta-story där jag har svept över ett middagsbord där vi sitter och käkar och inte tänkt på att fråga dem. Och sen om de upptäcker det, så då är det liksom, ta bort den här bums, även om de var nöjda med den. För att det är liksom en viktig princip. Däremot så kan de ju vara med om jag frågar om det innan.
Min smala lycka är att han är ju sjukt. Han har ju liksom, han har ju väldigt hårda principer kring sitt skärmanvändande. Han är ju otroligt negativt inställd till sociala medier. Han tycker att jag är en jävla tönt som håller på liksom. Och så han är ju inte inne, han är inte så aktiv på Instagram överhuvudtaget. Så att jag kan ju svepa förbi honom vid ett typ fikabord eller någonting utan att han märker det liksom.
Jag fattar.
För att han inte är in och tittar. Men jag kan ju absolut inte typ, åh, kan inte du och Jojo stå här och vara gulliga? Eller någonting sånt.
Nej.
Då är det liksom, då får jag bara en käftsmäll. en spark på pungen. Och vet du hur lång han är förresten, apropå milstolpar?
Nej.
1,79,7.
Och jävlar!
Vi mätte honom. Jag mätte honom
på landet.
Det är helt
galet. Han växer ju om mig innan han börjar skolan typ.
Han kommer ju växa om mig. Jag är ju 1,83,5. Alltså det är ju absurt att ett barn som inte ens har fyllt 14 och som typ fortfarande vill att jag ska göra frukost till honom, vilket jag vägrar, för att är man nästan...
Klär du på honom fortfarande? Nej. Det var ju väldigt, väldigt nyligen i alla fall som du berättade om det.
Nej, det var faktiskt inte väldigt nyligen som jag gjorde det. Det var ju kanske...
Ja, men 2 år sedan kanske.
Ja, men det var ju när han hade sitt ADHD-skov var som värst.
Men då var han inte 1,79,5.
Nej, men det var ju när ADHD-skovet var som värst och det var, handlade om vardagar att få iväg honom till skolan. Då tog jag till alla till budstående medel. Ja, nej, men så att han är ju mega lång och det är ju... så att det är ju min... alltså mitt argument mot att typ göra frukost åt honom och sådär. Jag har också ett nytt argument som faktiskt bet. Han tyckte det var pinsamt, men det bet som fan. För att vi satt och fikade på i Djurgården. Det här är, jag ber om ursäkt alla som lyssnar. Det här är ett sånt här fladdrigt semesteravsnitt. Vi ska alldeles strax
åka. Vadå semesteravsnitt? Jag är ju jättestringent. Jag har ju en berättelse som jag håller på med.
Ja, men jag är...
Du är med, du ska be om ursäkt.
Jag ber om ursäkt för min...
Ja, du har ansvaret för att väldigt snyggt leda mig tillbaka till exakt det jag var sen. Bara så du vet.
Ja, men jag vill bara säga apropå det här med hur barn beter sig. Jag har ett nytt argument som faktiskt biter på Manne. För att vi satt och fikade hela familjen och det var liksom min syrra och hennes ungar också. Så det var ju då 5 barn och en farmor och en farfar respektive mormor och morfar då, beroende på om det är min syster du frågar eller mig. Och sen så jag då. Och då satt Manne och retade de yngre barnen så att det blev liksom... Du vet, det blev, vi satt på det här fiket och de blev jävligt stojiga och det blev liksom så här stökig stämning när vi satt och väntade på våra våfflor. Och vet du vad jag körde för argument då till Manne?
Nej.
Jag lutade mig fram till honom och sa så här: nu får du faktiskt skärpa dig. Jag är en offentlig person. Folk känner igen mig. Jag tycker det är pinsamt när det inte blir, när ni inte uppför er vid bordet. Då blev han helt perplex och så här, alltså det var som att jag... Ja, han blev helt tyst.
Det är sommarens grej för dig att du har liksom blommat ut som någon slags kändis.
Ja, verkligen. Och jag kunde
i ditt medvetande.
För att han tyckte att det var otroligt pinsamt och började typ så här pika mig. För det var, jag tror att du kände eller ej. Men han blev otroligt lugn och tyst. Så att det var som att han liksom typ förstod den grejen. Det var liksom ett nytt argument. Så det ska jag utnyttja mer, känner jag.
Ja, väldigt speciellt.
Ja, men förlåt, fortsätt nu. Iris, grillränder på Panomin och så.
Exakt, snyggt. Ja, nej, men Rut blev allt mer liksom mulen. Hon verkade inte njuta så mycket av den här middagen och tyckte Panomi var konstigt och sånt där. Men i slutet av middagen så sa hon att så började hon fråga ut oss om så här, hur planerar ni morgondagen, när tänker ni vakna och sånt där. Och sen så kröp det fram efter en stund att hon planerade en brunch. Och det här har ju hänt förut att hon har gått upp och stekt ett amerikanska pannkakor. Liksom. Det är ju, det tycker jag för en 10-åring är nivå nog. Man blir ju superglad. Alltså, när ett barn gör kaffe, i början så var det liksom att ofta att filtret hamnade snett. Så att antingen så var det liksom så här helt fullt av kaffepulver. Eller så var det svagt, eller det var alltid dåligt. Men sen när barnen började kunna göra mat som man... inte, och kaffe som man åt och drack inte för att vara snäll utan för att vara gott, så var det en tillräcklig nivå för att man skulle vara stolt och glad och nöjd.
Just det.
Men när hon började göra brunch i morse så förstod jag att det var liksom, alltså hon tog sig an det med en helt ny målmedvetenhet. Ingen fick komma i närheten för vi hade vaknat då och det tog ovanligt lång tid. Och när vi serverade den här brunchen då så var det dels amerikanska pannkakor. Men det var också så här jättefina vindruvor. Det var cocktailtomater perfekt halverade. Det var mackor med smashad avokado. Men det som var mest fascinerande, det var att hon hade smör i kokottform istället för i sin bregottförpackning.
Ja, när man lägger upp, hon hade lagt upp i små skålar och grejat.
Exakt. Under. Ja, alltså det fanns inga emballage överhuvudtaget. Till och med så hade hon smält smör till pannkakorna. Det brukar jag servera i den kastrullen som jag smält i. Hon hade lagt i en sån här liten glasskål med knäpplock, sån här gammaldags.
Ja.
Du vet ju hur jag menar, ja, som man hade sylt i förr i tiden, ja, knäpplock. Ja. Ja. Så att det var ju helt sinnes. Och skrytdelen av det här, det är ju självklart. Men svärtan är ju att, alltså frågan är hur mycket liksom syskonkonkurrens som är sunt och lämpligt egentligen.
Men hur,
alltså hon har typ legat vaken hela natten och förberett sig för den här comebacken. Och också hur beroende ska man vara, eller hur mycket ska man önska bekräftelse från resten av familjen?
Men jag ska svara på det, inte för att jag har något svar, men jag ska kommentera det alldeles strax. Men först, ja, hur tacklade Iris där? Kunde hon njuta av brunchen, eller blev hon också surmulen och så här?
Nej, alltså hon är väl lite äldre, och hon kände nog att hon hade gjort en sån succé igår. Så jag tror inte hon kände att hon blev överkörd, utan det var okej för henne. Och jag löste det genom att föreslå att vi ska börja göra middagar tillsammans. Så gör Moas familj. Det är ju nästan liksom för sockersött, men de brukar liksom tänka ut menyer tillsammans där alla får en uppgift, så att man ta det här och liksom gör någonting gemensamt av det. Alltså att då kanske man kan göra en trerätters ambitiös meny som alla är med på, utan att det är en person, det vill säga jag, som sliter ihjäl sig.
Men det kan ju vara mysigt, tänker jag, alltså om det ska vara liksom lite festligt, alltså någon helg. En annan variant är ju som vi har ju på landet, när jag är där då, när vi är där allihopa, alltså morsan och farsan och min syrra och hennes familj och jag då, att man har ett så här rullande, du vet, lite mer som ett kollektivt schema, att man ansvarar för var tredje middag. Så att det liksom är...
Så har vi också på Malm. Ja. Det var revolutionerande när vi införde det för, jag vet inte, kanske 10-15 år sedan.
Ja, och jag menar, och det skulle du ju kunna ha hemma också, att man har sina dagar. Att det är så här, Iris på måndagar,
ja, men precis.
Sara på tisdagar, du på
onsdagar. Sara föreslog, alltså barnen, det är ju fortfarande barn, så det får inte vara för ofta, men vi sa att barnen ska laga middag en gång varannan vecka.
Ja.
Det tror jag är lagom nivå, så att en gång i veckan så slipper Sara eller jag laga mat.
Ja, ja, men det är väl jättemysigt. Då,
det är nog tillit för att de fortfarande ska tycka det är kul att om de gör varannan.
Men jag tänker för din skull också, alltså du älskar ju att laga mat, men som alla som gör saker, det har vi pratat om i podden ju, att man har någonting som man tycker om, och så helt plötsligt så blir det ens huvuduppgift, och då blir det liksom inte längre så roligt, för att det är så här, gud, det här är ett måste, alltså något som är sprunget ur lust, och sen så helt plötsligt blir det att man måste göra det hela tiden, och då blir det inte lika kul, fast man ställer typ samma krav på sig själv som man gör om du, som du har beskrivit när du lagade i begynnelsen av din och Saras relation, när du liksom kunde ägna hela fred åt att planera liksom menyn som ni skulle äta på kvällen. När du har liksom den ambitionsnivån och sen så ska du göra det varje dag, då blir det ju liksom, då blir det ju lite knepigt. Men jag tänker att om du skulle, om ni skulle ha ett system när att du lagar mat typ varannan eller var tredje dag, då skulle du ju kunna planera lite bättre. Då skulle du kunna bli, förstår du vad jag menar, att det skulle kunna vara lite mer kul.
Ja.
Nu
ja, men jag tror
nu
det kan bli bra.
Son här som står utanför en glasdörr, jag ska bara kolla vad han vill. Vad vill du, Jojo?
Släpp in honom.
Du orkar inte gå till Burger King sen? Ja, men då gör vi inte det. Du, var bra att du sa det. Gud, vilken ovidkommande information. Jag förstod att vi skulle käka lunch på Burger King sen. Och då, nu tyckte han att det var ingen bra idé. Och det vill han komma och säga till mig nu. Vad är bra.
Ja, det var väldigt bra att få veta och få lyssna också. Men det är svårt avsnitt, känner jag. Jag har i och för sig en jobbig och mörk grej som jag ska komma fram till sen. Men jag måste så här... Det kanske är en veckans papper inblick på något sätt.
Ja, men,
vi har några saker att rapportera.
Du ska få göra det. Men först måste vi bara avsluta, för att du ställde en fråga som jag lovade att kommentera. Det var ju det här,
hur mycket som är lämpligt med syskonkonkurrens. Ja,
ja, och hur mycket du ska liksom uppmuntra att de söker den här bekräftelsen hos er. Och då är väl mitt liksom, lekmannasvar då. Jag är ju absolut ingen barnpsykolog eller någonting. Så tror jag att liksom, allting som är det finns liksom ingenting som är osunt i det till en viss nivå. Förstår du vad jag menar? Jag tror att det här var ju liksom, är ju inget problem överhuvudtaget. Men däremot om det blir så att det här är ett, liksom ett drag som är hos Rut respektive Iris över hela linjen. För man pratar ju mycket om det här duktiga flicka, att man ska vara till lag, så man ska liksom finnas till för andra, man ska vara bäst i skolan, man ska laga godast mat, man ska vara snyggast, man ska vara liksom mest medveten, man ska ha bästa åsikter, man ska, då kan det vara ett problem. Men jag menar, alltså som liksom separerad företeelse, att de liksom försöker bräcka varandra, eller då, att Rut som lilla syster försöker bräcka storasyrrans middagsgrej, det tror jag absolut inte är någonting som du behöver oroa dig för, om inte det är en del av liksom en större bild av liksom ett hävdelsebehov där man försöker genom prestation hela tiden få bekräftelse. Då kan det ju vara ett problem. Men jag menar, jag tror inte att det här är så jättejobbigt. Det här låter ju mer som en kul grej, och det är roligt att de är intresserade av matlagning och att de är engagerar sig i det här. Jag menar, bara när du säger en sån sak som så här, att de kokar kaffe och att det är lite så här, filtret kommer på snett. Jag tror knappt att man verkligen inte Jojo vet vilken knapp man trycker på för att sätta på kaffebryggen. Så att jag menar,
det där är speciellt. Jag vet inte om det är någonting med då vår familj eller om det är en könsgrej, men
jag tror att det är en könsgrej.
Alltså, då vill jag ju sätta på kaffe från, alltså det här med kaffe som blir dåligt, det var ju åldrarna liksom 3 till 7.
Nej,
alltså, och sen så har det varit bra kaffe.
Mina barn är ju fruktansvärt ointresserade av matlagning. Manne kan ju ibland få, när det inte finns något godis här, men då kan han få sitt så här sockerbehov stillat av att göra någon äcklig, förlåt, han lyssnar inte som tur är, men jag tycker inte att det är så gott med såna här kladdkakor. Jag gillar inte när det, alltså apropå det du sa med frukostbufféer på hotell, att det liksom är någon chokladkaka som jag smakar typ jävligt söt, typ chokladsmet typ. Jag tycker inte att det är så gott.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Men jag har en grej apropå manligt och kvinnligt. Ska jag dra den innan du drar pappa in blicken? För jag har en otroligt svajig teori om män och kvinnor som är sjukt outvecklad. Men jag tänker att jag provpratar lite.
Det här låter livsfarligt. Kommer du bli cancelad nu?
Nej, det kommer jag verkligen inte bli. För att jag som liksom offentlig person med liksom högt förtroendekapital och hög fallhöjd, så vet jag precis hur jag ska balansera på gränsen utan att liksom gira snett. Det har jag.
Nej, du är agendasättare, så att folk rättar väl sig efter vad du säger.
Nej, men alltså, det som är svajigt med den här teorin, det är en sak som jag kommer till den i slutet av teorin. Men jag vill att du ska ha ett öppet sinne nu och ta av dig dina sådana där visste du inte att man grillar hela halloumin? Utan nu ska du liksom vara, nu ska
sätta bort mina genusglasögon också.
Ja, men du ska luta dig tillbaka bara och liksom öppna ditt sinne.
Inte säga så mycket.
Nej, lite som när Navid Modiri intervjuar folk som är förintelseförnekare. Alltså så.
Du ska just det, vi provpratar lite.
Ja, vi provpratar lite om det här nu. Jo, men då är det ju min erfarenhet nu när jag har träffat en del kvinnor av olika typer då, i och med att jag har då hållit på med sådana appar, man är på olika dejter och sånt. Då har jag kommit fram till en sak med kvinnor som är högervridna och män som är högervridna. Alltså kvinnor som är liksom, ja men, alltså på högerkanten så att säga, tror på tycker att det är så här skatt är så där, och tror på individens styrka och liksom, du vet, kontra då att man är då mer vänster och tror på någon slags kollektiv, att åt alla efterförmåga, till alla efterförmåga, vad fan säger man? Till alla efterbehov. Åt alla efterförmåga, till alla efterbehov. Ja. Den lite mer marxistiska tankegången. Då har jag märkt att tjejer som är högervridna är skönare, mycket skönare än snubbar som är högervridna. Och då har jag en teori om att tjejer generellt är så empatiska och är så liksom marxistiska i grunden. Så att de har ett stort hjärta och vill väl och tycker att alla ska ha det bra. Så att för dem så kan det bli ganska bra att vara lite mer ego. Vara lite mer höger. Vilket gör att de då blir lite mer liksom lite mer ta för sig, lite mer go-gettiga, lite mer liksom alltså det går emot lite grann deras grundläggande könsbestämda uppfattningar om världen.
Det här med att göra frukost till alla och inte använda några plasttråg och emballage på.
Ja, men typ så, ja. Och sen så, men snubbar är i grunden män är i grunden högervridna, alltså av naturen. Alltså ser till sig själva, är lite ego, har svårt att se.
Är man inte kille och höger så är man dum i huvudet, för att parafrasera den här klassiska sägningen.
Ja, men typ. Och då blir ju de
om man inte är kille och höger så är man bög
typ, och då blir de ännu mer, de männen blir ju bara ännu mer, går ju mycket mer i linje med deras personlighet, och de dras ännu längre ut och blir ännu mer ego och liksom tänker ännu mer på sig själva och blir ännu oskönare. Det tycker jag är en teori, och jag tycker än så länge håller den. Men problemet är om man då drar det, för då är ju min teori att snubbar som är vänster, alltså har lite hjärtat lite mer åt vänster, de går på samma sätt som tjejer då, som går emot sin inre vilja att vara till lag så att alla ska ha det bra. När de liksom blir lite mer höger rent ideologiskt, så blir män då som blir vänster ideologiskt, då kan man mötas lite mer på mitten, för att då blir man lite mer öppenhjärtad och man ser, tvingas att se till allas behov på ett annat sätt och så vidare, än vad man gör då om man bara går i linje med sin personlighet. Där tycker jag också, än så länge tycker jag att min teori är på ett gruppplan. Alltså alla forskare och vetenskapspersoner säger ju alltid så här: det här är på gruppnivå. Det är inte, vi pratar inte individer nu pratar vi på gruppnivå. Problemet är då med kvinnor som är vänster. För att där upplever jag att de är inte, alltså de är inte lika sköna i samma utsträckning som då man tänker så här, om män som är då höger i grunden också är höger ideologiskt, då dras de ännu längre ut till höger på den kanten. Och då tänker man ju att motsvarande grej borde då vara att kvinnor som är vänster, de blir ännu mer altruistiska och ännu mer liksom öppenhjärtade och öppensinnade och liksom vill ha alla. Men där är min erfarenhet att kvinnor som är vänster, de är nästan lite mer alltså oöppna alltså i sitt sinne, och är väldigt mycket mer, har saker och ting figured out och att saker och ting ska vara på ett visst sätt, och de är väldigt liksom bokstavstroende och har väldigt mycket principer. Så att det blir som att det är som att de ändå blir mindre öppensinnande än de här kvinnorna som är höger. Alltså att de har liksom, jag tycker det är lite märkligt, och jag undrar om det är att det gör att hela mitt liksom, hela min teori här bara skälps som ett korthus, eller om det är så att det är det här klassiska undantaget som bekräftar regeln.
Nej, men alltså om jag nu ska vänta då med alla mina synpunkter. Nej, precis. Om jag bara ska hjälpa dig i det här, så är det väl så att klassiskt är väl att minus och minus blir plus.
Ja.
Eller hur?
Ja, så
att så att det är därför det blir en komponent för mycket.
Ja, okej, okay, så du tänker
så det vänds i sin motsats.
Att det blir då att de är, jag fattar hur du menar.
Ja, jag vet inte exakt varför man tippar över, men det blir liksom två minus som blir ett plus.
Ja, men så här då. Min erfarenhet då, återigen på gruppnivå, är att kvinnor som är höger, de är också lite mer alltså traditionella på så sätt när det gäller kvinnoroller, att de är, att de faktiskt omfamnar den här sidan av sig själva som är lite omhändertagande och som är lite grann att man är lite hjälpsam och lite, alltså att man har inget problem med att vara liksom empatisk i liksom, och tycka om folk och vilja folk ska ha det bra. Medan kvinnor som är vänster, det är som att de vill vända det ryggen ganska mycket och vill vara liksom väldigt mycket mer som, konstigt nog, de här männen som är höger, om du förstår vad jag menar. Alltså i det lilla. Att de då blir väldigt liksom då tro på sig själva och bara på sig själva, och liksom det är de som gäller och så. Jag provpratar, som du hör.
Ja. Ja, det är ett provprat. Ja, det är det.
Det här är liksom bara en ett litet när jag har gjort olika sådana här
empiriska studier. Men studier. I dina empiriska studier, hur många, alltså det, jag ska inte angripa det här, jag tycker inte det behövs, men hur många högerkillar och vänsterkillar har du dejtat under den här perioden?
De dejtar jag ju inte på, alls på samma sätt, men däremot så...
Nej, det är ju en svaghet i det här.
Nej, men jag träffar ju dem nu, för att när man träffar de här högerkvinnorna så träffar man ju också, när man är i sammanhang där de befinner sig, så träffar man ju också de här högermännen. Och då är det ju, jag menar, jag beskrev ju där när jag var på Sandhamn och var på de här jåterna och presenterade mig som fattigaste fars och så vidare. Och de männen är ju också återigen på gruppnivå. De är ju inte...
Alltså visst hette det jakt förut, alltså på svenska, lustjakt.
Ja visst, men det är ju du som har fått mig att säga jåt.
För ja, okay.
Vi diskuterade ju det här när... Det är ju för många, många år sedan. Jag minns det. Jag satt i bilen på Gotland och vi pratade om det här, och jag gjorde narr av ditt uttal av jåt på det sättet, för jag tyckte man skulle säga jakt. Alltså det var i linje med när du sa...
Smoking.
Smoking, eller när du sa... vad är det du... Budapest.
Budapest.
Och sådär. Att du liksom uttalar saker på ett sätt som... för att visa att du vet hur det ska uttalas egentligen.
Men lustjakt, alltså det är vissa saker som är liksom belastande, alltså som jag märker i familjen, mina barn reagerar väldigt negativt på. Jag sa häromdagen jakt. Jag tror att Sara som sa, alltså hon är ju lite mer mindre förankrad i den svenska myllan eftersom hennes föräldrar är, inte kommer härifrån och sådär. Och hon bara, va? Det heter jott. Alltså hon tänkte så här, mannen vet, han har läst YACHT och vet inte hur man uttalar det.
Ja.
Och barnen bara, vad fan säger du? Och om jag säger smoking så reagerar de också så där, liksom så här.
Men smoking
och,
säger jag. Vi säger de smoking, ja. Eller?
Ja, det gör de ju. Och ute i samhället, det vi pratade om tidigare, så är det väldigt svårt att säga entrecote utan att folk tror att man är dum i huvudet. Så att, ja, men vi får verkligen hålla i och hålla ut där.
Ja,
men
nej, var du nöjd där med din teori? Där har jag ju ändrat mig. För jag säger jåt nu. För lustjakt, lustjakt känns för mig, det är som att läsa en 50-tals roman. Alltså någon sån här, det känns väldigt liksom gammaldags.
Också i Kalle Anka så var det ju lustjakt hela tiden.
Ja. Nej, men så där har jag börjat
istället för lyxjott.
Men där i alla fall så i det sammanhanget så var det ju tydligt att jag tyckte att det var ju mycket mer intressant att diskutera och prata med de här kvinnorna som hade en dragning åt höger än med männen, för männen var väldigt upptagna med att prata om sina investeringar och sitt jobb och sina pengar och sådana där saker.
Just det.
Och hade liksom väldigt lite intresse av att diskutera någonting annat, medan de där högerkvinnorna har ju det där drivet, business-saken, men de kan också sitta och diskutera relationer och böcker och annat, för de har liksom andra intressen. Det finns ju den här myten att affärsmän utomlands, de drar, det är framförallt fransmän, när de ska ha möten med en svensk affärsman så drar de sticka, så att den som drar det korta strået eller stickan får ta det mötet, för de tycker det är så fruktansvärt ointressant att träffa svenska affärsmän, för de har liksom inga intressen utöver liksom business. Och så är ju inte svenska kvinnor som är högervridna generellt. De har ju andra
intressen. Okej, så det här är en teori också som bara applicerbar på svenska människor?
Ja, det är det garanterat. För jag har inte dejtat några som helst utländska högerkvinnor överhuvudtaget.
Nej.
Vilket väl skulle ju vara intressant att göra en sån studie. Så jag får väl helt enkelt öppna upp profilen för... Nu har jag ju liksom Stockholm i med omnejd. Jag får väl öppna upp den för lite grann mer någon slags... Att jag kan flyga till New York för en dejt någon helg och sådär. Och gå på Park Avenue och träffa någon sån här riktig mångmiljardär och se, och så får jag väl återkomma och se hur liksom härlig och empatisk hon är. Ja, nej, men så det här
behöver inte vara höger för att man är mångmiljardär heller.
Nej, du tänker på han i, inte Falkenberg, eller var han bor någonstans, han marxist, kommunistmiljonären som driver hotell där, Lars.
Ja, just det.
Mm, vad han heter.
Hans, Jan Myrdals polare. Ja. Nej, det var inte just honom jag tänkte på, utan olika kvinnor på Park Avenue.
Polar och polare, nu är Jan Myrdal död, men om man har sett den dokumentären om Myrdals sista tid så skulle jag säga att det är polare, alltså it's complicated, skulle det väl vara deras
status. Trätobroder.
Statusen på Facebook skulle vara it's complicated. Ja, men så att ja, det här verkligen är liksom en teori som jag har, och jag har liksom ingen riktig slutkläm, utan det här är väl lite som resonemanget kring när jag berättade om det här med halloumin, att jag mer liksom ger det här till våra lyssnare och så kan de kanske diskutera det vidare. Och gärna, det är ju många som har avsett mig efter avsnitten på Instagram och kommer med olika kommentarer och sådär, så det kan man väl göra både till pappapoddens Instagram och till mitt Instagram och se, speciellt då de här vänster...
Tinder också funkar också.
Nej, det gör inte, för jag har ju dold profil, så då måste jag ju matcha med personen i fråga. Så att man kan inte bara kontakta mig hur som helst på Tinder. Sen kan man inte söka folk på Tinder på det sättet heller. Så att det blir svårt. Men däremot, gärna de här vänsterkvinnorna, så skulle jag ju, de har ju också på gruppnivå väldigt mycket åsikter och tycker saker. Det skulle vara kul att höra från dem också och se vad de säger om mitt det här otroligt svajiga resonemanget. Ja. Så kan vi ju återkomma till det i frågan nästa vecka.
Verkligen. Du, nu kommer en kort pappainblick och sen så kommer en lång berättelse, men nej, den är inte lång. Den är 5 minuter om en milstolpe. Ja. Men inblicken då, det är 2 saker som har hänt som är rätt fantastiska. Och här, det kommer inte gå att hitta någon svärta här, tror jag, hur mycket man än anstränger sig. Det första är att på den här resan nu så har vi hängt på stranden. Jag nämnde det förra veckan att det var så bra att vi hade börjat med soltält. Alltså det är UV-tält, det är det bästa jag någonsin haft. För att det blir ju, det är inte bara för en bebis som kan sova i det, utan det är för hela familjen att man får liksom en bas. Det är skönt att sprida ut sig på stranden liksom. Det blir som att man slår läger. Det har varit så jävla nice. Och jag tycker, om jag ska summera vår familjs senaste 13 år, att vi har varit så otroligt lite på stränder. Även när vi har rest har vi varit alldeles för lite på stränder.
Har ni inte varit det alls? Eller är det så att familjen har varit att du har varit ute och sprungit? Jag såg ju att det var en ganska syrlig kommentar från Sara på, jag vet inte om det var på din bild eller på någonstans på Instagram, med att du var ute och sprang eller någonting. Har jag drömt det här?
Jaha. Jag tror det var nog er DM-konversation, för jag har inte sett det.
Nej, vi har inte DM-at det. Gud, vad roligt om det här är en dröm. För att det slår mig nu att det är, att jag inte riktigt kan komma på om det är så. Ja, nej.
Nej,
jag tänkte om det var så att du har varit ute och sprungit i flera timmar och så har de varit på stranden.
Nej, nej, grejen är väl alltså att vi har varit vid vatten mycket, och vi har väl varit en del i och för sig vid Mälarhöjdsbadet också. Sen ute på resor så har vi ofta hamnat vid pooler. Särskilt när barnen var mindre så var det väldigt mycket liksom att så här, håller de borta från solen, men sen också att de tyckte vågorna var för vilda och att sanden var för sandig och sådär. De gillade inte riktigt det.
Den skorsade avokadon blir liksom sandig när man är på stranden.
Ja, men typ så. Mm. Och även nu när de är stora och älskar, alltså Iris kollar UV-index varje dag. Mm. Är det någonting du har talat om ens?
Alltså, jag är så förvånad, för att jag har ju trott att det är sådär, att tjejer är så. Ja. Men återigen, min då...
Hur? Vet du med hur?
Att de kollar UV-index för att de inte vill ha för mycket sol.
Nej, tvärtom.
Ja,
hon vill ha
mycket. Precis. Alltså... Ja, men då är det, ja, men då är det precis
hon kollar det,
det
för att hon vill ha så mycket som möjligt.
Ja, då ligger det i linje med det som jag... För jag trodde ju att folk var... Att nu för tiden så var det liksom hudcancer och det var liksom lite mer som det var
nej,
på...
Nej, alltså de smörjer med 50 i ansiktet, men i övrigt så pressar de ihjäl sig. För Iris grejen nu, alltså förut så tyckte de vågorna var för vilda och sanden var för sandig och saltet var för salt i havsvattnet. Men nu så vill hon kollar liksom UV-index, blir glad om det är liksom som det har varit nu 9 eller till och med 10. Ja. Och sen så pressar hon halvt ihjäl sig tills hon blir vimmelkantig och då går hon in. De tröttnar och Rut tumlar in helt borta i det där UV-tältet och somnar, och sen så går de in på rummet och hänger där typ. Adrian verkar vara ett helt annat virke, eller så är det bara för att vi inte har presenterat honom för så mycket pooler eller liksom lekrum och barnklubbar än. Men han, det finns inget bättre för honom än att gå in på stranden. leka med stranden, sova över tältet, sitta och han, om det kommer en våg som sköljer över honom med saltvatten som vi andra tycker gör fett ont i ögonen, så är det någonting som liksom inte bekommer honom överhuvudtaget. Nej. Han gillar att gå runt och sno folks bollar, han gillar att ta långpromenader på stranden, han gillar bara att sitta i vattnet svinlänge. Så att häromdagen då så var Sara och jag på stranden från 10.30 till, och det var jag, Sara och Adrian, från 10.30 till 17.40.
Åh, fy fan vad härligt. Alltså sånt där.
Och vi har inte varit det sen, ja, vi har inte varit det, kom vi på, sen Bali för prick 15 år sedan. Ja. Alltså Bali 2008, ja, var senast vi var så länge på stranden.
Jag minns, och innan har man ju tänkt så här, var, ja, men det var också 2008. Vi var med våra kompisar Jonas och Tove som har Toves familj har ett hus på Sardinien. Och då minns jag att vi låg varje dag.
Ja, alldeles i nästgårds från oss.
Ja, precis. Då minns jag att vi låg liksom varje dag, gick ner på förmiddagen, så låg vi tills det liksom var typ middagsdags, du vet, och man låg och läste och man badade och det var liksom bara så här så jävla härligt. Det är ju svårt. Manne hatar ju, han vill ju att det ska vara typ så här klippor som man kan hoppa, att det är högt, att det händer grejer. Han hatar ju liksom bara vara på stranden. Och typ även om man kan spela lite fotboll eller spela strandtennis och så här, så är det liksom 2 timmar. Sen, nu är han så stor så då drar ju han själv hem. Nu har inte vädret tillåtit riktigt den här veckan på Gotland eller att det hänger så där jättemycket på stranden, men de gånger vi har gjort det så har det varit liksom att han drar efter en stund för att han tycker det är tråkigt och så vidare, att det liksom inte blivit samma harmoniska stämning så. Men jag älskar ju det, bara ligga hela dagen. Åh, det är så underbart.
Ja, det är fantastiskt. Och det är lite perspektivskift också, för man har ju tänkt nu sen man är den här trebarnskonstellationen med en liten, att det är skönt när ett barn försvinner och då är det, det lilla barnet som ska försvinna. Här visar det sig vara en välsignelse när de stora, de här smashade avokadobarnen, när de försvann,
ja, just det,
så kunde man leva exakt som när man inte hade några barn överhuvudtaget.
Ja. Ja, det är ju,
så jag tror nyckeln nu är att inte berätta för att det finns pool och lekrum och skit, utan han ska vara en vild kille som ska ha saltvatten i håret och fortsätta sno folks bollar. Han är också så här, det är ju jävligt jobbigt att om han ser 2 12-åringar som står och spelar fotboll väldigt skickligt, så nöjer han sig inte för att han får vara med.
Nej.
Nej, så, 14 månader gammal.
Och det där är ju sådär, det där är ju kul i 5 minuter för de där andra pojkarna, ja, som står och spelar. Då tycker de att det är lite gulligt, just, men sen till slut så blir det,
ja, precis, för de står till slut, de är jättesnälla, så de ger bollen till honom och sen så kastar han den åt helvete och sen så tröttnar, inte ens 5 minuter, de tröttnar efter första passningen.
Ja.
Men också om man ska i princip gå och hitta svärta, för en sak som jag gör mycket, det är ju att jag går och håller honom i händerna dubbelvikt i vattenbrynet och får skitont i ryggen. Ja. Det är ju typ, det är ju bara jobbigt. Det är, man kan se det utifrån så här, gud vad härligt att gå med min bebis som älskar det här. Men det är ju
men återigen härligt i 5 minuter, precis som grabbarna med
fotbollen. Ja, precis. Exakt så. Det är ju men det är tur att man är 2 då. För jag har funderat nu på en del så här, jag funderar på om jag och Adrian ska sticka till kanske Grekland i oktober. Ja. Eftersom han inte har någon skolplikt. Men sen har jag så många gånger insett att fan vad jobbigt det hade varit att vara ensam.
Fast det tycker jag du ska göra ändå. Jag menar,
ja, varför det?
För att du får en vecka med Adrian i oktober och det kommer vara jobbigt i stunden, men det kommer vara, ja, förstå vilken dröm sen efteråt, vilket minne och vilket band ni skapar. Alltså gud vad jag tycker att du ska göra det. Men jag tycker, ja, också kanske, att du kanske ska göra det. Det beror på hur stad vi kassar det. Du skulle kunna ta en med Adrian, en vecka med Iris, en vecka med Rut. Utveckla så här, mandagen som du hade med, som ni hade din familj, ja, för en dag, fast du har liksom,
ja, men vi hade faktiskt inte bara det, utan vi hade manveckan, eller snarare varje barn fick åka 10 dagar med pappa till de 3 äldsta barnen valde USA och Jojo valde något mer exotiskt resemål. Jag minns inte exakt.
Vilken rolig ljudeffekt där med den gnisslande dörren. Sånt är alltid kul.
Ja, förlåt.
Det blir så här radioteater.
Jag såg att Sara och Adrian gick ut utanför huset och han ser skittrött ut. Jag ska springa iväg honom strax. Så jag ska berätta jättekort om den andra pappainblicken då. Det är att för första gången någonsin så har jag tagit hand om att packa upp och tvätta när jag har kommit hem.
Aha.
Och det är, jag vet inte exakt varför det hände. Jag tror att det var så här att Sara väska kom bort när vi reste och hon har inte fått tillbaka den fortfarande.
Kom den bort på vägen ner eller på vägen hem?
På vägen ner, så hon har aldrig haft någon väska.
Har ni fått så här, det där ju verkar ju vara som en dröm. Jag vet min syrra och hennes familj blev av med sina väskor när de åkte. De fick ju hur mycket pengar som helst. För...
Det är ju en dröm om det skulle hända för någon som inte har så värdefulla grejer. Alltså typ ens barn. Men Sara har ju grejer så att det är svårt att komma upp i de nivåerna på de, det man får tillbaka.
Alltså det, när Anna och Lasse beskrev hur mycket de fick så var det ju, ja det gick att komma upp i de nivåerna. Jag vet inte vad de hade för försäkring. Men ja.
Men man kan ha så här en extra tilläggsförsäkring för om man har extra värdefull packning. Men det hade inte Sara.
Okay.
Det kanske de hade då.
Mm-hmm. Men vet du, det här är ju liksom väldigt off-podd. Men min väska försvann ju när jag var ju i Mexiko i julas ju, och spelade in det här programmet. Och då försvann min väska på vägen hem. Och då var det ju alltså bara en slump att den kom tillbaka. För att jag felanmälde den efter konstens alla regler. Och liksom väntade och tänkte att så här, det här löser sig nog. Men sen så hörde jag ingenting. Och sen så ringde jag och tjatade. Och de sa så här, jo men det står att den finns här på flygplatsen. Nej, 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 ja den kommer nog snart och så vidare. Och jag fick till och med så här meddelanden från någon firma som så här, din väska är på väg men det kom ingenting. Och så då ringde jag igen och då fick jag prata med någon Madeleine liksom verkligen så här, som var på Arlanda, stod liksom i det där rummet och hade hand om det där. Och hon, och så beskrev hur den såg ut, för det var en orange sån här hård resväska. Och hon bara, ja det står här att den är inne och att den är ute, jag vet ingenting. Och sen så bara, helt plötsligt så sa hon bara, det står en orange väska här. Jag bara, ja. Så beskrev hon den och det var precis min väska. Jag bara, kan du inte gå lite mot reglementet här nu och bara öppna den och kolla. Och så beskrev jag några av mina liksom skor som jag hade i och hur mina badbyxor såg ut och sådär. Hon bara, ja men det här är ju den väskan. Jag bara, okej, men det här är ju min väska. Så då var det ju liksom bara egentligen av en slump och att jag låg på som gjorde att den kom fram. Så jag tänker att man får nog jobba lite där.
Det var det som hände. När vi kom hem så låg Sara på och då såg jag en chans att börja tvätta som hon annars brukar göra. Och nu har jag fortsatt att tvätta och tvätta, och det jag inser är att tillfredsställelsen av, alltså innan har ju hon typ tagit hand om att packa upp och tvätta. Och då tillfredsställelsen i det är ju så här, ja men vad skönt, någon gör ett jobb som ska göras. Det är väldigt svårt att glädja sig åt det när man känner lite gnagande dåligt samvete och sånt där.
Just det.
Tillfredsställelse, alltså, men samtidigt så är det inte så jobbigt att tvätta, och det blir mycket lättare, för nu för tiden så jag viker barnens grejer, men jag lägger på deras sängar, och det var alltid krångligt förut att veta var det skulle vara i garderoben, för det är en jävla feng shui-ordning sånt där som jag
kan förstöra. Men var det också så att de hade en jävla ordning och sen så förväntade de sig att du skulle känna till den och
ja,
blev sura?
Ja, exakt. Ja, ja.
Det är ju mitt, det är
och Sara också som var den som hade gjort ordningen i samråd med barnen, så här, nu lägger jag på deras säng, så jag tycker inte det är så jobbigt att tvätta. Och tillfredsställelsen av att vara den som tvättar, det är ju, alltså själva jobbet är ju så ojobbigt och duktighetskänslan är ju enorm. Alltså jag fattar inte varför jag inte har gjort, det är som att jag går omkring och typ så här småvisslar av glädje för jag vill känna mig så jävla jävla duktig.
Ja, men du är ju duktig. Alltså jag tror så här, för vissa personer hatar att tvätta. Jag älskar ju att tvätta. Det är ju liksom... Ja. Återigen, arkeologerna i mitt inre, de kan ju hitta en rest av mitt gamla kontrollbehov och ångestdämpande aktiviteter i att jag fortfarande älskar att tvätta, för att det är så otroligt konkret. Alltså man stoppar in någonting i en maskin, man tar ut det, det blir rent, man viker det och stoppar i olika skåp och sen så är det klart. Men jag har ju kompisar som tycker att det är det vidrigaste som finns, alltså som inte kan förstå det överhuvudtaget. Och det är väl härligt nu om du antingen har uppnått ett skede i livet när du har börjat uppskatta tvätta, att det kan ju vara så att du inte gillade det förut, men det kan ju också vara så att du har upptäckt en grej som är jävligt härlig, som när du började löpa. Träna till exempel, att det är såhär, ja, gud det här var ju skitroligt.
Det kanske kommer bli min grej det här.
Jag älskar ju att tvätta.
Nej, men det är så det bästa, jag härligt.
Li hatar ju att tvätta. Alltså, det var ju hennes värsta. Så där kompletterade vi och var jättebra. Så man kan säga att skilsmässan berodde absolut inte på att vem som skulle tvätta. Utan det var
nej,
väldigt tydligt.
Nej, vi var nöjda med det.
Ja, där var vi jättenöjda. Det var ett stort
du, jag hade den här milstolpen, men jag tycker vi sparar på den till nästa vecka, ja, och sen gud, så nöjd var så här.
Ja, alltså det här var ju ett alltså, kanonavsnitt. Jag skulle säga att det
ja,
är
otroligt.
Alltså topp 500 i alla fall av våra avsnitt skulle jag säga.
Något sånt, där borde det ligga ungefär. Hörrni, tack för att ni lyssnade, vi hörs om en vecka. Då kommer den här milstolpen.
Gud vad härligt det ska bli att höra den.
Hejdå! Hejdå!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.